Solkalender eller gravplats? Bronsålder eller järnålder? Ja, teorierna är många och varierande, men säkert är att den 67 meter långa och 19 meter breda skeppssättningen är Nordens största och nu för tiden kallas för Ales stenar. Uppe på åsen ovanför det lilla fiskeläget Kåseberga, 42 meter över havet, reser sig veckans 59 skånska stenar.
Jag är på väg för att träffa Sven Svensson i Kåseberga fiskeläge. Och han ska berätta om Ales stenar. När man promenerar runt i Kåseberga så ser man att Ale är ett väl använt namn. Som dyker upp på såväl gator som affärer. Och då undrar man, vem var Ale?
Antagligen är Ales stenar troligtvis ett påhittat namn. För Ale finns inte. Finns inte i verkligheten. Alltså, den finns i den här gamla fornnordiska vikingasågan och sånt. Och då var han en berserk, alltså en slags kämpe som fightades. Och antagligen har då Ale-stenar kommit till lite senare som de mansnamn. Det finns olika tolkningar. Bland annat så finns det en tolkning på att Ale skulle komma från något kanske tyskt, gammalt tyskt ord som betyder helig eller helgedom. Och det är kanske det är, alltså en helgedom. Så det är Ale-stenar på det viset. Så det är heliga stenar helt enkelt. Kan det vara? Ale-stenar har hetat Urban-stenar. Urbans grav vid en tidpunkt. Urban var en biskop som fanns här i närheten. Absolut ingenting med Ale-stenar att göra.
Hur gammalt är själva det då, Ale? Hur länge har man använt det?
Ale-stenar, första gången man beskriver det, man ser det i text, det är alltså vid 1500-talet. Och då står det då nämnt på kartor, Ales stenar. Så att då, så gammalt är det, det vet vi. Faktum är att folk här i trakten, de sa he-stenar. Och he, det är alltså hed, stenarna på heden helt enkelt. Och det är ju en benämning som man använder på många sådana här ställen. Där det är sådana här gamla forntida stenar. Så he-stenar är väl egentligen det folkliga namnet. Riktigt folkliga namnet. Under många år så var det här helt översandet. Därför man odlade där uppe. Och då odlade man så kraftigt så att det blev... Alltså sanden kom i dagen och så blev det sandstormar. Så att vid två tillfällen vet vi att det har varit helt översandet. Och man grävde ut i början på 1900-talet. Plockade man fram de här stenarna. Och man gjorde det på, ska vi säga, 54 grävde man också fram det. Och satte tillbaka stenar. För det var faktiskt många stenar som var borta. Men man visste var de fanns här i byn. Va? Och med geologernas hjälp så kunde man ställa tillbaka dem på rätt ställe. För det finns ju då stenfundament i marken. Men det var ju så att de kunde använda sig i husgrunder och så vidare. För det var ju lämpliga stenar till det.
Så folk har plockat bort dem också?
Ja, det har de gjort. De har hittat alla utom den här 60:e stenen. Det är ett mysterium. Vi har sett kandidater i byn här, men det är nog inte den rätta. Utan den ligger nog i havet, tyvärr. Så att det är ju först i modern, riktig modern tid som det har blivit en turistattraktion. Även om skolbarn sedan lång, lång tid tillbaka kom på besök till Ales stenar, så är det ju först nu på de senaste 15 åren som det har exploderat.
Finns det någon av stenarna som har någon typ av inskrift eller runa?
Oh ja, det är. Det finns det. Runor finns ju inte alls. Va? Runorna kom ju då på vikingatiden och det är ingen vikingatidsanläggning. Däremot finns det skålgropar och det är små hålor i stenarna som man kan känna med handen. Och de där gjorde man från stenålderstiden där fram till järnålderstid. Och det var någon slags heliga märken. Kanske en slags offergropar eller något sånt. Och de finns bevarade där. Det finns ju två skolor som är liksom väldigt väl beskrivna. En är så kallat officiell, det är den där gravteorin, den som då Riksantikvarieämbetet står för. En har vi då den här frilansforskaren, arkivastronomen Bob Lind, som står för solkalenderteorin. Va? Och de har ju då jobbat mot varandra väldigt mycket under lång tid. Vi vet ju så pass mycket att skeppssättningar skapades då under bronsålder och järnålder. Två epoker. Det vet vi och det är alla överens om att man gjorde det. Och man byggde det då för att det ska vara gravar bland annat. Och det utgick man från här också. Här skulle då Ale ligga begravd, den stora hövdingen. Till och med hans skepp skulle vara nedgrävt här. Så man gjorde undersökningar där så sent som på 80-talet. Så grävde man ut det här området för att hitta graven. Men man hittade faktiskt ingenting. Man hittade en liten urna i det här monumentet. Och så trodde man då att här ligger askan av den här mannen. Men då när man undersökte det så såg man att det var matrester. Faktiskt, det var liksom antagligen djurben och så vidare. Absolut inga människorester. Så man har aldrig kunnat bevisa den här gravteorin. Då säger man istället att det här är då en minnesmonument över någon som har stupat någonstans i världen. Vi var ju ute och reste så att säga mycket. Och det kan det mycket väl vara. Men man undrar lite varför finns det inga runor och så vidare. Varför finns det inga inskriptioner som stärker det här? Då finns den här intressantaste biten. Det är hur man ser hur anläggningen ligger orienterad i naturen. Och då har du när du står mitt i den här anläggningen vid midvintersolståndet så kan du faktiskt se att solen går upp bakom den sydöstra stenen, stävstenen. Och likadant vid midsommartid så går den ner bakom den nordvästra stenen. Då börjar man fundera på, är det här liksom gjort med vilje? Och det kan det väl troligtvis vara eftersom solen var väldigt, väldigt viktig under den tiden. Och det är där man bygger upp den här solkalenderteorin som då är mycket omdiskuterad. Men som man börjar liksom se som en tänkbar teori bland andra teorier.
Det som eventuellt ligger under marken då, vad vet man om det? Vet man någonting om det?
Nej, man gjorde en markundersökning för ett par år sedan. Och man tyckte sig se grejer i marken som tydde då på palisader och en liten skeppsättning som skulle ligga sidan om. Det visar sig nu att det är nog bara förändringar i marken så att säga. Så att man har väl inte hittat något riktigt bevis för någonting. Va? Men området är jättestort. Vi tror ju inte att det har varit någon som har bott där uppe. Det tror vi inte. Boplatserna låg längre norrut bakom det här sjösystemet som fanns bakom kullarna. Och då har det antagligen varit en rent helig plats där uppe. Kanske bara shamaner och hövdingar som har fått lov att vistas där uppe.
Hur såg landskapet ut? Du sa att det låg sjöar bakom.
Ja, vi har ju, alltså Östersjön gick ju in bakom åsen här va. Så att här inne bakom, alltså norr om Kåsebergåsen, så var det en stor sjö. Som faktiskt försvann på, delar fanns kvar ända in på 1800-talet. Och då dikade man ut det. Det kom en utdikningslag på 1870-talet tror jag. Då skulle man dika ut för att få mer odlingsbar mark. Men då var det ett sjösystem här inne. Så man kunde segla in bakom med små farkoster.
Så Ales stenar låg som en liten ö mitt i vatten då kan man säga?
Det kan mycket väl vara så att det låg ganska isolerat, ja. Som en liten ö.
Ja, idag är inte Ales stenar lika svårtillgängligt. Och efter pratstunden vandrar vi upp till skeppsättningen. Där Sven Svensson ska göra sin enda guidning i sommar för en grupp. Skyltar visar vägen från parkeringen i utkanten av byn. Och en bred gångväg med jämnt, mjukt underlag och rejäl stigning på sina ställen leder upp till stenarna. Strax innan man påbörjar de sista 100 meternas vandring och gångvägen övergår till grus och sand står den uppdaterade informationstavlan som numera presenterar de olika teorierna om Alestenar. Man kan också via mobiltelefon lyssna på en några minuter lång guidning. Kostnaden är samtalet och hur man gör står på informationstavlan. Alestenar är välbesökt och de ungefär 600 000 människor som vallfärdar hit varje år samsas om utrymmet med de vita hedlandskossorna av den franska rasen Charolais som betar runt stensättningen. De 59 stenblocken är mäktiga och imponerande. Och i kombination med det höga läget, utsikten och det omgivande landskapet med hammarsbackar så förstår man att det lockat människor i alla tider. För att frakta stenarna som väger upp till 1,5 ton har det krävts redskap och såväl människors som oxars styrka, det är klart. Och de stenar som är av granit och gnejs, en bergart som inte finns här, har fraktats långt. Julikvällen är klar och solnedgången visar stenarna och landskapet från sin bästa sida. Och nu är vi uppe.
Då var ni välkomna upp till Åle Stenar. Det är absolut inte första gången ni är här, vad jag förstår.
Men eftersom det blåser kraftigt och det gör det alltid, hör jag någon mumla vid sidan om, så är jag glad att jag redan har gjort intervjun. Men jag saknar en vindtät jacka. Sven Svensson avslutar guidningen och de två yngsta deltagarna i gruppen ger sina synpunkter på hur Åle Stenar känns innan de vandrar vidare för att picknicka.
Mjukt.
Vad tycker du?
Jätteskönt. De är lite hårda. Och lite kalla.
Och tidigare hörde vi Sven Svensson från Kåseberga som berättade om Åle Stenar. Han har intresse för historiken kring Åle Stenar och han arbetar ibland som guide, men han är också ornitolog och tågvärd. Reporter var Anki Wenster.